Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Previously on Sportuset.
En elitidrottare ska inte ens få göra som den vill med sin karriär, utan det ska andra människor bedöma. Det är givetvis helt ointressant.
Sen så när vi går av planet så här, nu vet inte jag vad mitt pass är.
Nu dessutom kommer norska kommentatorer in här också.
Och, ja.
Han behöver få 75% av svenska folket att säga, det är klart vi ska ha OS.
Men låt oss istället prata om Sverige, om travet och Sverige.
Och Sverige har blivit två invånare rikare sen sist i form av Jens Fjällström och Lasse Granqvist. Välkomna hem.
Tack. Tackar, tackar.
Det är fantastiskt hur bra det går att sända från olika håll av världen, men det är lite smidigare att se varandra i ögonen som vi gör nu.
Så är det ju. Jag fick efter hemkomst, man hamnar ju i sån här tids... Man ska ju vrida tid fram och tillbaka och så vidare. Och jag kan konstatera att min söndag var super sett med ett C-more-perspektiv, därför att det var två träningsmatcher i fotboll som jag tittade på med stor hunger i IFK Göteborg, som höll nollan och inte förlorade en försäsongsmatch. Och jag såg AIK spela fullständigt ut svenska mästarna IFK Norrköping och så att jag var alldeles chockad efter att ha sett AIK släppa in 5 mål mot Vasalund. Och så började jag. 10:30 var det filmvisning av Steinar.
Nu är du kapp.
Ja, vi kör väl det då.
Vad tyckte du om den där scenen för övrigt? När Karlsson, polischefen, ska liksom visa att han är lite bondig.
Ja, han är ju väldigt, väldigt helyller den här. Jag hade ju föredragit en lite mer Petter Northug-känsla över honom. Men han är ju väldigt helyller. Men jag måste hylla också från avsnittet förra gången i Sporthuset. Därför att det var verkligen... Du varnar ju för spoilervarning, skrek du, Tommy. Inte ja, det skrek och skrek. Men. Så att jag hade inte... Det var en soft upplevelse för mig att jag blev så här, tänkte det hade varit en tuffare norsk hade jag kanske önskat mig. Men han är himla bra. Det var jättebra.
Hur många stänkare får filmen?
Den får 5. Jag måste vänta. Nästan då.
Jag har inte sett den.
Men jag älskar inledningsscenen. Nu är det här i spår, men alla har sett det. Jag älskar inledningsscenen.
Jag har inte sett det, sa jag precis.
Okej, sorry. Du tycker jag lyssnar.
Behöver inte ta slutet bara.
Kör på.
Nej, men alltså första scenen, Gunvald Larsson, utan Gunvald Larsson, han är ju död. Ja. Den är alltså att Martin Bäck går ut i sin sorg och bearbetning på balkongen, och där står ju grannen Ingvar Hirdvall. Och försöker inleda en konversation om en stänkare, och Martin Bäck vänder bara om och går in. Tystnaden är total. En underbar start.
Hej Tommy Åström också.
Men det är härligt att vara tillsammans allihopa. Eller det här är något helt annat ändå.
Visst är det så.
Alltså även om det händer så mycket med moderna medier, så är det jättekul att se er i ögonen på riktigt.
Precis.
Eller ni känner inte likadant eller? En talande tystnad.
Uppenbarligen inte.
En talande tystnad.
Jens, hur var Dubai?
Jag får hålla med dig. Jag får hålla med dig.
Dubai-äventyret var intensiva dagar. Man kan väl säga att det var intressant, för det där träningsläget har ju kritiserats av en del att åka ner till Dubai och välja det som land. Men samtliga lag där nere hyllade träningsläger i Dubai. Planerna perfekta, hotellen perfekta, allting funkar, maten, vädret. Oerhört positivt. Sen var det trevligt att bekanta sig lite grann med dem och hinna prata lite med tränare och spelare och sådär också. Allting i Dubai är överdimensionerat. Husen byggs högre, större, vackrare, om man nu tycker om glättigt, än vad som behövs. Vägarna är, vad som är en liten 50-väg här, är en fyrfilig motorväg mitt inne i stan. Alltså allting byggs liksom för någonting som ska finnas om 10, 15, 20 år, jag vet inte riktigt.
Men det som är konstigt lite med Dubai, det är, jag gillar också, men det är väldigt konstgjort. Alltså.
Ja,
det
känns väldigt,
alltså, det är det som jag, man kan ha emot det på något sätt. Att ja. Egentligen så skulle kulturen också se helt annorlunda ut. Allt är bara anpassat för turismen, att vi ska tycka att det är okej. Okay. Ja. Egentligen står de för helt andra saker. Jag vet ju, för jag har ju familjemedlemmar som bor där. Och hon som bor där i Dubai, alltså min frus syster, hon säger ju det att om man är ute och kör med bilen och missar avtagsvägen när hon hämtar barnen på dagis, då kommer hon in i ett annat emirat, då är det inte Dubai längre, då är det förbjudet för kvinnor att köra bil plötsligt. Det säger lite grann om hur det egentligen hade varit i Dubai om de inte hade gjort allt det här konstgjorda för turismen.
Jag kan säga att jag och Jonas Dahlqvist, vi körde fel ganska många gånger. Så vi har nog varit i många emirater utan att veta om det. Men sedan så, det är lite spejsat att kommentera när det inte är någon publik. När det inte, vi är van inramning kring de allsvenska matcherna, kring SHL-matcherna, att det är så mycket atmosfär som dunkar på. Här hör man ju liksom en knappnål falla, vilket gör att man blir väldigt laid back i sitt kommenterande. Och de få som är där hörs ju jätteväl, vilket bland annat Expressens journalister och ett par andra som satt vid sidan om oss. För de kommenterade ju högt vad som skedde också och åkte ju liksom via våra mikrofoner rätt ut i eten.
Aj, aj, aj. Häng ut någon.
De har nog redan hängts ut, tror jag. Men sedan så var det två stycken MFF-supportrar som var nere, heder åt dem. Varav en går och ställer sig på andra sidan och kör andra sidan. Varpå den andra svarar. Och det hörs ju jättebra. För att de ställde sig såklart där ljudupptagningen gjordes och sådär. Så det blev ju riktigt bra inramning på det hela.
Jag har nog sagt det förut. Min första utlandsresa på Radiosporten 1990 var till Förenade Arabemiraten. Sverige skulle spela träningslandskamper inför VM 1990 med Olle Nordin som förbundskapten. Och jag kom till redaktionen klockan 10 på förmiddagen för mötet. Lasse Kink hade blivit sjuk. Robert Perskog kunde inte åka, eller något tvärtom. Och alla tittade på mig. Och klockan 17 gick planet via London. Så iväg pangbom dit som rookie. Och då var kulturen bland journalister, ops, detta är 26 år sedan, rasa inte nu. Att man skulle gärna ta en bira på kvällen, man hade jobbat, eller kanske till och med två. Och då hade de lyckats i arrangemanget att lägga journalistkåren i det enda spritfria emiratet. Alltså helt förbjudet att dricka sprit, fick inte förekomma överhuvudtaget. Så det var ju en fruktansvärd atmosfär när jag kom ner. Jag tänkte att, är det mig det här beror på? Det var oerhört upprört mot Svenska fotbollförbundet. Men det var till följd av detta då. Så då bjöd Lennart Johansson, dåvarande ordförande på Svenska fotbollförbundet. Han var ju precis på väg till UEFA vid den svängen. På en middag. På högt upp i något sånt här som snurrar runt där. Det var ju spacet redan då. Och det var in, där fick vi då en stänkare om man ville ha faktiskt. Och han var om ursäkt för förbundskapten Nordin som då hade låg i riktig fejd med svensk media faktiskt av olika skäl.
Men det hade man nog fått sparken för nu som förbundsordförande, tror du inte det?
Ja, men jag vill stryka under, detta var 26 år sedan. Detta var 26 år sedan.
Förra veckan hade vi debut för punkten
Telefonsupporten.
Telefonsupporten.
Tommy, hur gör man om man vill vara med här?
Det har jag ingen aning om.
Nej, hur tänker du att du skulle göra om du var den personen som skulle vilja vara med?
Hör av sig.
Ja, det är en bra idé. Hur gör man det?
Man kan skicka meddelanden till oss på Twitter till exempel. På Sporthusets konto på Twitter. Det är väl det bästa sättet.
Det är det absolut bästa sättet. Det är det enda jag kommer på spontant.
Ja.
Lasse, vilka vill vi ha med i det här sammanhanget?
De som vill argumentera för sitt lag. De som har en passion för, och det behöver inte vara att man har vunnit stora titlar, utan varför man så tydligt håller fast vid sitt supporterskap, som ju är grundmurat och jätteviktigt och en stor och stark del utav den svenska gräsrotstraditionen.
Precis så. Och alla supporterskap är i någon mån likadana. Men vi är ute efter det som är unikt. Det som skiljer just ditt lag från alla andra. Så känner du att där har du ett bra svar, hör av dig.
Kan det inte vara just att man har en säregen historia, att själva historien hur kärleken uppstod tycker jag nästan är minst lika intressant som kärleken i sig till ett lag.
Absolut. Innan vi kastar oss över dagens program, skål Lasse.
Ja, det var mineralvatten som öppnade. Tommy såg otroligt skrynklig ut.
Efter att ha först pratat om hur mycket öl det var förr i den här branschen, och så sitter du här och korkar upp.
Men det är mineralvatten.
Det är väldigt märkligt.
Stämde verkligen Lasse sa att Och förr, alltså för 26 år sedan, då drack journalisten 1-2 öl på kvällen.
Nu är det på morgonen.
Ja, precis.
Ja, men nästa vecka blir det ju fest på riktigt. Då blir det faktiskt öl på riktigt. Då ska vi dricka Sporthuset IPA. Vart ska vi då?
Kover och Melin. Precis. Uppsala, tror jag. Ja. Eller kommer det vara på Stockholmskontoret?
Stockholmskontoret kanske? Har jag förstått det.
Okay.
De bjuder in till, citat, Söders bästa burgare och Sporthuset IPA. Och vi i vår tur kommer dit med bordshockeyspel. Vi håller in bordshockeytidning som de då har hovat hem med hjälp av Musikhjälpen. Och vi kommer dit. Och Lasse, du ska kommentera. Mm. Tommy, du är programledare. Mm. Jens är expertkommentator. Hur mycket har du läst på om det här?
Jag har inte läst på speciellt mycket för stunden. Men jag lovar att jag ska kunna de flesta finter som en vanlig amatör klarar av att åstadkomma.
Precis.
Slumpfinten, och det var slumpfinten.
Jag tänkte vi ringer upp Avesta Lasse, vår bästa vän, senare i programmet för att höra lite hur de som ska spela kan förbereda sig inför denna uppgift.
Det finns ju flera Avesta Lasse, det vet du va, Björn?
Är det så?
Ja.
Det låter rimligt på något sätt.
Mm. Jag kommer på det. Frölundas målvakt, bäst i serien, leder SHLs målvaktsliga, räddningsprocenten, Lasse Johansson från Avesta.
Mm. Det är så... inte honom vi ringer.
Nej, okej. Okay.
Men vill man komma dit och titta så kostar det tydligen 1000 spänn. Det här är pengar som går till Musikhjälpen också, så det är inte så att Kover Melin skor sig på vår bekostnad. Så då kan man höra av sig till Anders Hedberg då på Twitter, så kanske det finns platser kvar. Men du som inte kan komma dit, du kan lyssna på det här som vanligt i efterhand, men det blir verkligen inte som vanligt i upplägg och så, utan det kommer vara en scen och publik och mycket härliga historier. Känns det här bra, Lasse?
Ja, verkligen. Och kan man dessutom få vara del av att få testa på det här sporthusets IPA
det är det du ser
som åskådare, så tror jag säkerligen också att intresset ökar för täta publikled.
Mm. Lasse kom in som ett åskmoln idag, men du får hålla dig lite. Jag tänkte vi börjar med Jens. Jag vill bara liksom trigga upp stämningen lite. Det här kommer bli, jag har ingen aning om vad du ska prata om, men du ser väldigt engagerad ut.
Jag ser arg ut.
Ja, faktiskt.
Ja, men det får ju vara nog. Det får ju bara vara slut någon gång.
Ladda ytterligare några minuter. Jens, vad är din rubrik?
En ny engelsk revolution är det.
Varsågod.
Vem är Graham Potter? Kan det möjligtvis vara Harry Potters brorsa? Nej, det är det inte. Jag tror inte det är så många som har koll på Graham Potter, men det är tränaren som har tagit Östersund på 5 säsonger, flyttat upp dem 3 serier. Oerhört enastående skulle jag vilja säga, i en stad som förlorat tron på fotbollen och egentligen inte haft underlag för att kunna ha ett allsvenskt lag. För att utveckla spelare måste man få spelare att våga ta sig utanför sin trygghetszon, resonerar Potter och ÖFKs ordförande Daniel Kindberg. Och därför så har de varje säsong ett kulturprojekt. Skrivit en bok, spelat teater, konstprojekt och dansat till Svansjön. Hör på den, Lasse. För att få spelare att lita på varandra, att vara beredd att hjälpa varandra, stötta varandra även när självförtroendet sviker. Är man modigare utanför plan blir man modigare på plan. De spelar kanske den modigaste fotbollen i Östersund. Och de gör det med en stolthet som hela staden Östersund är en del av. Engelsmän har revolutionerat svensk fotboll förr. Ska det ske igen? Jag önskar Graham Potter och ÖFK all lycka, för de är modiga.
Snyggt.
Det brukar vara farligt att vara modig när man går upp. Eller hur? Alltså, de som har haft en lite mer spektakulär spelidé, lite modiga spelidé, de har ofta gått på pumpen. Och de som har premierats är de som har spelat defensivt och primitivt, om man säger så. Bara håller rent och parkerar bussen försvarsmässigt. Så man, precis som du är inne på, Jens, så hoppas man verkligen att en sån här grej ska gå hem. Men tillåt mig att vara lite tveksam ändå, med tanke på hur ofta det har gått snett för sådana lag.
Och jag tycker du har en poäng, och du förstår hur många som håller på där och vad håller de på med för töntiga grejer. Alltså det är så många som ifrågasätter det hela, och rätt så tillvida att kommer man upp med en ambition om att spela väldigt modig fotboll, så brukar man pang och åka på det hela. Men de gör någonting som jag tycker är så häftigt, nämligen att de fokuserar på att utveckla människor. Mm. Och genom att utveckla människor så får man bättre fotbollsspelare. Och sen kan man ju då fråga alternativet, liksom, ja, men, om man vill spela så och utveckla människor, då kanske man inte ska vara primitiv, destruktiv, för då är man inte så intresserad av att utveckla människor. Och varje division som de har gått upp, så har nog folk sagt ungefär det som vi sitter och lyfter här. Nämligen att de kommer nog åka på piskar. Jag tror att det
hur är spelidén då? Hur är det själva, om vi tar på planen? Liksom?
Alltså egentligen, nu tar jag i lite. Barcelona, tänk, nu finns det de som hatar Barcelona. Men om vi det menar att man vill till varje pris spela bollen längs marken. Om man vill till varje pris själv välja när man slår sin passning. Inte tvingas lägga iväg den blind. Mm. Och det här gör de, vilket innebär att det är ett risktagande. Och det är ett risktagande ganska så långt ner i planen. Och det brukar man ju säga då, ingen risk på egen tredjedel. Men de lyckas rätt ofta med det. Och när det blir vackra anfall där uppe så hänger det ihop med att det finns ett mod som bygger hela vägen bakifrån. Och det tycker jag man ska komma ihåg. För det är rätt ofta vi säger sådär, vi dömer bort allting som handlar om risk på egen planhalva, men vi uppmuntrar det där uppe. Men det finns inte, så att säga...
Dela upp det är svårt.
Dela upp det är jättesvårt. Mm.
Det är en resultatbransch. Vi får inte glömma bort det. Vi kan prata prestationer och innehåll och spelidéer och intressanta, spännande vinklar. Men det är en resultatbransch. Låt oss hoppas att det inte blir ett nytt Karlskrona detta. Som alltså kommer upp i ligan och är så vansinnigt långt efter 30 spelade matcher som man tänkte, vad hände här?
Men på väg i kapp nu Karlskrona ju.
Så att det därför
vi skrattar inte åt Karlskrona, deras... vi skrattar åt Lasses hånfulla blick mot Tommy.
Nej, men alltså de hade fel ingångsvärde i det. De tänkte att vi ska komma med en eget, vi är vältränade, allt vad det nu var. Det funkar inte. Du måste ha poäng in på kontot och då måste också en viss grad av cynism finnas där. Det vill säga man ska spela efter de förutsättningarna som gäller. Nu har de ett mycket spännande startprogram i Allsvenskan. Jag slog upp här medan du snackade, Jens. För att de börjar alltså mot Hammarby på Tele2 Arena. En fullständig drömuppgift för en nykomling att gå in på inför 30 000 åskådare på Tele2 där precis all press ligger på Hammarby och Kennedy Bakris gjorde precis allt. Sen på Jämtkraft Arena den 7 april 19.00, då stannar i princip fotbollssverige för alla vill snegla på hur ser det ut där på Jämtkraft när de ger sin hemmapremiär. Och vilka är det emot? Jo, det är mot hårt betrodda AIK som också kommer ha all press på sig i en sån match. Mm. Så att de har kalasläge innan de åker till Falkenberg. Så att har de resultat med sig och några poäng med sig, då kan man tycka att då har det helt plötsligt varit lönsamt att syssla med Svansjön eller sjunga från Aida eller vad du vill göra.
Jag tycker vi kan skita i om de klarar sig kvar eller inte. Kan lägga det, lägg allt det där åt sidan. Och så säger vi så här, kulturprojekt. De hävdar ju att kulturutövare är modiga. De vågar för att vinna någonting. Och de vågar gå utanför ramarna. Och det är ju egentligen det de försöker göra. Och den vägen liksom, okej, fotbollsspelare, de är trygga på fotbollsplanen. Sätt dem på en scen och sjunga, spela teater eller dansa. Och de hamnar precis utanför sin trygghetszon. Och att, det är ju det de bygger hela grejen på. Att det kan utveckla människor. Tror ni på det?
Mm. Ja.
För det tycker jag är det intressanta. För egentligen är det ju... För i så fall så finns det ju väldigt många fotbollsklubbar och hockeyklubbar som i så fall har ganska mycket som de skulle kunna göra som de inte gör idag. För det här är ju att använda... delar av tiden. Man säger ju, hur mycket kan en fotbollstränare eller fotbollsspelare träna? Hur mycket kan en hockeyspelare träna? Ja, men det finns begränsat med tid. Men här har man ju tid där man jobbar med någonting helt annat. Man jobbar på att skapa en trygghet inom en grupp. Man jobbar om att skapa spelare som vågar vara modiga även i svåra situationer. Även när tvivel finns i kroppen. Genom att man backar upp varandra. För det har man gjort i andra sammanhang. Och då gör man det också på planen. Det är det jag är mest intresserad av.
Om det leder till att de vinner matcher. Det är en resultatbransch. Och då handlar det om att få poäng in på kontot. Att de umgås och har skitkul ihop och utvecklas som människor. Det är ju jättetrevligt. Men de måste ju vinna också. Gör de det tack vare vad Potter har gjort här. Och vilket inte alls är omöjligt. Jag tycker det är superhäftigt och jag hoppas att det kommer gå bra för dem, ska jag säga. Jag håller tummarna för det till och med. Då snackar vi ju om någonting som är superhäftigt. Men kommer de sist i ligan utan att ta i princip några poäng, då blir det ju ett sänke för serien och sådana vill man ju inte ha.
Stopp, stopp. Apropå cynism.
Jag är sugen.
Du får vänta, Tommy.
Nej, men det handlar ju om liknande.
Okej, okay, då får Tommy gå före i kö.
Nej, jag vet inte om det är
jo, liknande. Du får göra det.
Det är halvliknande.
Nu tog du dig före i kön och sa att du stod på listan. Så då får du säga vad du har för rubrik för.
Nej, men det handlar om kval och nedre regioner i en annan stor serie. Så det kan passa bra på det sättet.
Var det rubriken?
Nej.
Nej, jag hoppades inte det.
Se upp Malmö för ett nytt Leksand.
Varsågod.
Förra säsongens hockeykval till SHL slutade med ett bäst av sju drama där Malmö snodde Leksands plats i högsta serien. Ett Malmö som då hade snubblat sig fram till det avgörande kvalet. De hamnade i en perfekt psykologisk sits där klubben som tidigare varit sönderpressat av höga förväntningar nu äntligen kunde spela avslappnat. Nu är det ombytta roller. Leksand hade i hockeyallsvenskan en hemsk höst som ledde till tränarbyte. Men sen veteranen Per-Erik Jonsson och unge Gerion Dahlgren tog över så har vinden vänt. Efter att ha varit i botten av tabellen så är laget nu fyra med möjlighet att nå SHL-kvalet. Samtidigt är Malmö just nu sämst i hela SHL, sjunker som en sten i tabellen. Om trenden fortsätter så kommer de få kvala neråt. Det kvalet kan mycket väl bli mot Leksand. Igen, tänker ett nytt bäst av sju scenario mellan dessa båda klubbar. Nu med Malmö som har allt att förlora mot ett nytt Leksand. Det kan bli en av vårens största matcher faktiskt i Hockeysverige.
Du hade några sekunder kvar, men jag tryckte där för det är en bra effekt.
Mm, verkligen.
Är det inte ganska mycket som talar för att de får möta helt andra lag om de åker ner? Leksand, alltså det är ju hur många lag som helst som ska kvala upp.
Nej, men så här är det. Att jag tror Malmö kommer bli näst sist i SHL.
Ja.
Och då kommer de att få möta... alltså det vinnande laget i den hockeyallsvenska finalen får ju möta det lag som kommer sist i SHL. Karlskrona kommer alltså ställas mot det som troligen blir AIK. Möjligen
eller Tingsryd.
Ja. Det förlorande laget mellan AIK och Tingsryd, de hamnar ju i en sån här otrolig tombola-historia i en bäst av tre. Det är läskigt med bäst av tre.
Ja.
Det kan sluta precis hur som helst. Mot de här lagen längre ner i hockeyallsvenskan. Och där är Leksand ett av de lagen och de ligger bra till att kunna få den platsen. Och då i det här bäst av tre-mötet, vi tänker oss till exempel Leksand mot Tingsryd i bäst av tre. Även om Tingsryd möjligen har lite bättre lag och så kan Leksand mycket väl vinna det. Då är det Leksand-Malmö. Det är en lång vandring dit, jag förstår det. Men det vore häftigt för om de möttes igen då. Och det är två av de stora klubbarna utan tvekan.
Det blir lite jobbigt när man ska förklara det här systemet. därför att det blir papper och penna fram om man tappar tråden. Liksom. Har man otur att få grönt ljus då också så är det helt kört.
Primärvalet i USA är väldigt enkelt
jämfört. Och det är ändå helt
faktiskt.
Men jag tycker att Tommy har en jätteviktig poäng här. Och det är x antal slutsatser som leder till detta. Men jag tror också att Malmö riskerar att hamna precis där. Det krävs ju näst sista positionen här. Att Modo går om helt enkelt och att Rögle försvinner. Så att jag är inne på detta. Och Leksand har ju fått en enorm vändning. Mm. Du sa i ditt anförande vinden har vänt.
Mm.
Och ni vet ju vad en kappvändare är. Det är ju den som ändrar åsikt beroende på hur verkligheten förändras hela tiden. Jag sa ju i det här programmet att Harald Lyckner brukar påminna om det väldigt ofta. Leksand åker ur. Hur går det nu då? Harald skickar tabeller hela tiden. Och jag börjar så smått fatta. Harald, du har en poäng. De klarar sig. Jag hade alltså tokfel. Men då vill jag stryka under när jag ändrar uppfattning här och hylla Leksand nu, att det är ju aldrig kappans fel att vinden vänder. Jag är alltså en kappvändare.
Jag pratade ju igår kväll med Harald Lyckner.
Det var där du hämtade inspirationen.
Om det här.
Mm-hmm.
Och han sa, vad säger,
hälsa Lasse.
Vad säger Lasse nu då? Så, nej men han trodde faktiskt, han var lite tveksam till om Leksands spelarmaterial räcker för att gå upp. Men det har ju visat sig förut att det handlar inte bara om spelarmaterial. Du har ju varit med om hemska upplevelser, Jens. När ett spelarmaterial har förlorat mot, jag tänker på Degerfors haveriet. Så det spelar inte så himla stor roll kanske på sista raden exakt hur spelarmaterialet ser ut när vi kommer fram i de här läskiga kvalen.
Nej, alltså det är ju den som kommer nerifrån i det här fallet, Leksand. Eller vilka det nu blir som får möta ett eventuellt Malmö. De har ju en uppåtgående spiral. Allting de upplever är bara framgång, framgång, framgång. Allt de är på väg att kunna ta sig till är bara framgång, framgång, framgång. Det är ju ett så jäkla skönt läge. Och det värsta som skulle kunna hända Malmö är ju egentligen att det är i sista omgången det avgörs. Och så sedan hamnar de på fel sida strecket. För då blir den där nedåtgående spiralen så mycket tydligare för dig. För du hade liksom, du såg någonting annat framför dig och helt plötsligt hamnar du i det här. Och du kan egentligen inte uppnå någonting positivt. Du ska bara greja det. Det är liksom, så är det bara. Och den situationen, och därför är det nästan bättre för Malmö att hamna med fem omgångar kvar. Så att de hinner ställa in sin hjärna på vad det är som väntar dem.
Det avsågade laget har ju ofta inte sällan haft lättare. Modo var sist och klarade sig kvar. Och apropå det som du var med, det jag refererade till, var det 92 eller 93?
Ja,
när du spelade Djurgården och åkte ut mot Degerfors. Då är ni ju nära att bli topp 6 och få vara med i den här mästerskapsserien.
Jättebra.
Och missa precis. Och allt blir bara precis. Nej, stolpe ut igen. Och det blir bara så negativt. Så att det kan vara bättre som för Karlskrona i det här fallet. Avsåga nu, kan totalt fokus på kvalet.
Per Erik Jonsson, mina vänner. Det är Perra Jonsson som är en, alltså han är en extremt, tror jag, bra ledare, den tidigare räddningsledaren i Värmland, mm-hmm, för ett lag som är precis i det läget Leksand är nu. Då han har lyckats vända det och du får ihop gruppen, som man säger då. De har gjort en och annan rekrytering, unga killen Olofsson från Färjestad nyligen till exempel. Och med Perra Jonssons ledarskap, det kan bli en full effekt i det. Leksand är, de är på gång.
Gerion Dahlgren, säger jag. Han är bra också.
Jag har alltid sagt att Leksand klarar det där.
Stopp i debatten. Nu är det din tur, Lasse.
Bara fråga, håller Lasse på att dista sönder mikrofonen? Eller? Jag tycker det låter som mina öron. Nä. Det är kul att han är taggad. Alltså. Nej,
jag hör inte så.
Och då är vi inte framme vid crescendot. Det är bra att du testar.
Kan folk få lämna sina åsikter på Sporthusets Twitterkonto om det distar i min mikrofon? Kanske?
Det kan man absolut få göra. Gärna. Vi lägger ut en enkät.
Ja, nu ska jag kommer läsa lite snett så här, så jag har skrivit det här. Så jag är så upprörd så jag har skrivit.
Lasse kommer här läsa rubriken, lite snett.
Ja. Här är rubriken. Herregud, lägg av nu. Staten i konungariket Sverige kan vara en påfrestande prövning. För snart ett år sedan crosscheckade dåvarande Rögle-spelaren Jakob Lilja Malmös Jens Olsson fult i nacken i pågående kval till SHL. Lång avstängning för det uppenbara våldet, 10 matcher. Häromdagen vaknade kammaråklagare Alvinsson och meddelade att Lilja kallas till förhör i syfte att väcka åtal. Brottsmisstanken är misshandel. Offentlig försvarare utsedd. Herregud! För det första, idrotten har en överenskommelse med staten som medger idrotten att hantera sina egna bestraffningsregler. För det andra, inom idrotten finns en preskriptionstid på 2 månader. Kammaråklagare Alvinsson vaknar efter nästan 1 år. Och för det tredje, ingen part vill ju driva det här. Ingen! Inte någon klubbföreträdare, inte Lilja förstås. Och heller inte den drabbade Jens Olsson som lirade vidare efter bara ett par dagar. Ingen vill driva ärendet mer än staten och kammaråklagare Alvinsson. Herregud, lägg för fan av nu!
Ja, det sträcker debatten redan, känner jag. Det var
uttömmande. Vad har jag missat? Berätta.
Ditt medborgarskap i Sverige. Du betalar skatt till staten och staten prioriterar medlen i dem. Och då finns det åklagarmyndighet som tycker de ska lägga pengar på det här efter 1 år. En crosschecking på en spelare som inte vill gå vidare i ärendet.
Varför växte det just nu? Det har inte jag förstått, även om jag har följt det här. Nej.
Det är nog en person i Sverige som kan tänka sig begripa det. Men jag håller inte det för alldeles självklart. Och det är kammaråklagare Alvinsson. Ja.
Alltså vill man hitta något prejudicerande fall, eller vad är det man vill skapa med det hela?
Nej, men alltså idrotten har ju uppdraget att hantera sina egna. Alltså, inom idrotten får det ju förekomma våld som inte är okej på stans gator utan att det leder till åtal. Utan att du kan gå, alltså så, det läggs ju ner direkt. Men staten har såklart en möjlighet att själva driva ärenden som de tycker är uppenbara och vad det nu kan tänkas vara för någonting. Det fanns ju en Rögle-spelare som vid namn André Devå förra året som före en match, 30 minuter före match, under en uppvärmning åkte och klubbar ner med, han fick ju 8 månader. Det var ett av de fulaste påhoppen i svensk idrottshistoria på Helmersson i Västerås. Det ledde inte till allmänt åtal. Men här så tycker man på en, och den här crosscheckingen är superful. Det var Bamse-rubriker, det var ingen snack om det. Och Lilja skickade ursäktande sms efteråt och Jens Olsson har sagt vi glömmer det där, vi går vidare. Han fick 10 matcher, Lilja, det är en lång avstängning. Men efter nästan 1 år
och varför just
så ska det kladdas i den här frågan. Men ge fan, låt det vara. Syssla med saker som har med samhället att göra istället, som betyder någonting. Och inte det här som inte en människa bryr sig om. Och det är ju mina pengar, det är dina pengar, det är dina.
Jag ser en människa som ändå bryr sig om det här, och det är du, Lasse. Du är väldigt engagerad.
Jag bara ger upp. Alltså. Jag bara ger upp. Har vi inte andra problem i samhället att ta i? Liksom? Eller? Har vi inte det?
Bara så jag
någonting
förstår.
Annat. Kan vi inte jaga de som cyklar utan lampa på hösten? Liksom?
Ja. Men bara så jag förstår. Var går gränsen när civilsamhället även bör lägga sig i vad som sker inom ramen för en idrottsmatch eller liknande?
Alltså åklagare, det kan inte jag svara på. Det tror jag ingen kan. Och åklagarämbetet kan ju driva det här. Och det har de ju valt att göra i det här fallet. Men grejen är att alltså idrotten har ju en preskriptionstid på 2 månader som jag nämner. Och lagidrotterna har ju, jag tror att det är 24 timmar som det måste vara en anmälan upprättad. Och det här fungerar ju smidigt inom idrottsrörelsen idag. Det finns de som tycker, jag bland annat, att det är för lång tid många gånger. Och handläggningstiden är tokig av det skälet. Men så att det är klart, han gör ju inget olagligt, den här åklagaren, såklart. Men han har ändå agerat, och då kan man ju tänka sig, vad kostar han i timmen? Vad kostar han i timmen? Och hans avdelning, kammaråklageri, vad kostar det? Och de utser en offentlig försvarare. Det är någon som sitter och väntar på att alltså åka och försvara Jakob Lilja på förhör. För den här kammaråklagaren vill veta hur Lilja tänkte när han crosscheckade den här killen. Och killen som blev crosscheckad, Jens Olsen, hårdför här i Malmö, han har sagt så här, glöm det där. Det är vi för länge sedan glömt, och så vidare.
Det finns några exempel i historien där med civilrättsliga mål och även domar. Ju. Bland annat Peter Wallin, Tre Kronors general manager under ett antal år.
Norberg?
Ja, precis.
Jag var i Björklöven supporter och tyckte ju otroligt illa om Peter Wallin.
Lennart Norberg, ja.
Lennart Norberg.
Crosschecking i ansiktet.
Träffade honom i somras förresten.
Ja.
Såg helt...
Det har läckt
normal ut.
Men crosschecking i ansiktet i början på 80-talet. Och dömd i tingsrätten, Peter Wallin. Friad i hovrätten. Så det finns ju några sådana där, men det måste vara otroligt svårbedömt vilka man ska ta upp då. För precis som du säger med Devo, när inte ens matchen har startat, kändes det i så fall kanske mer rimligt att ta upp på något sätt.
Verkligen.
Ja, det är svår, jag tycker det är en svår fråga.
Men ska inte Gabriel ringa Morgan? Är det inte så enkelt vi löser det här? Gabriel Wikström som är ansvarig för idrottsfrågorna ringer Morgan Johansson som är justitieminister. Och så snackar de och säger att vi kanske inte ska lägga statens pengar på den där crosscheckingen för ett år sedan. Har vi inte andra saker som justitieministern kan informera rikspolischefen om?
Ja.
Eller är Säpo inblandat här också?
Du uppmanar till ministerstyre här för att lösa...
Jag blir så fruktansvärt trött på den här. Jag tycker faktiskt att det är ett starkt bevis på en omfattande inkompetens och det gör mig orolig som skattebetalare i Sverige.
Sporthuset med Jens Lasse och Tommy.
Nu har vi med oss en kär gammal vän, kanske den idrottare vi ser upp mest till i sporthuset, Avesta Lasse. Hallå Lasse.
Hej.
Regerande mästare i bordshockey. Det är så att nästa vecka ska vi arrangera vad som kommer att bli historiens dyraste bordshockeymatch. Vad var det de gav för? 10 000 spänn någonting, va? Ännu mer.
20 va?
20
var det något sånt där?
25.
Hur mycket pengar?
25. 25.
Aktionen pågår fortfarande.
Så länge sedan som vi har glömt. Vi tänkte bara kolla. Vi ska iväg till ett företag som heter Kover och Melin. Och de ska spela bordshockey. Avesta Lasse, du är svensk mästare. Kan du ge oss några råd, eller de några råd, på hur man blir en bättre bordshockeyspelare på en vecka?
Då skulle jag ju föreslå tips 1. Släpp målvakten när man har själva pucken. Alltså det är det första man måste lära sig. Det finns ingen anledning att hålla handen på målvakten när man själva pucken. Steg 1, släpp målvakten. Sen nästa steg, förmodligen den enklaste kombinationen, det är att köra från högerytten in till centern ovanför motståndarens back då, rakt in i mål. Det är väl steg 1 när det gäller att lära sig kombinationer.
Instick där bara, du säger över, alltså närmare blå linjen då, att det, eller röda linjen, där släpper man den över till centern. För det jag känner är att man kan alternera med att blixtsnabbt gå i djupet med ytterforwarden och sen skicka in den till centern på andra sidan om backen. Alltså man har de två alternativen, vad tror du om det?
Ja just det, alltså man kan ju spela under backen, det är ju faktiskt lite mer avancerat, betydligt mer avancerat. Det är förmodligen steg 4 i den här 100-stegskursen i bordshockey. Det är ändå bättre naturligtvis om man kommer så långt och kan passa under motståndarens back direkt in i mål. Det är jättebra.
Jag hade någon teknik, kommer jag ihåg, det här är ju så länge sedan så att man har nästan glömt bort det, men i varje fall när man som kunde klämma fast pucken vid egen målstolpe och så därmed liksom då få ett visst motstånd som sedan var fjong, som liksom åkte den iväg som en slangbälla ungefär. Det kunde bli otagbara skott.
Vad kallas den?
Ja, det är ju den gamla klassiska burloppan faktiskt. Precis som du säger så kan man ju trycka upp den mot målburen och så får man en riktig höjdare. Och så in i mål. Den är inte tillåten längre. Den var förbjuden någon gång 1999-98. Jag spelade inte då, men det var förbjudet. Så att, den får vi inte köra längre.
Varför då?
Ja, det blev lite monotont och vissa vart faktiskt så pass bra så att vi var tvungna att ta bort den. Så det är ingen idé att köra.
Du, Avesta Lasse, din namn är Lasse Granqvist. Han kommer ju kommentera den här turneringen som vi kommer att arrangera. Har du några råd om hur man som sportkommentator bäst kommenterar en bordshockeymatch?
Ja, jag skulle vilja säga, håll det jag lärt. Det här går fort som tusan. Och sen då för att använda rätt terminologi, för vi har ju våra egna kombinationer och namn på filmerna, så skulle jag ju tipsa om att gå in på YouTube och så söker ni upp Lasses bordshockeyskola. Där går jag igenom alla, det var en film från förr i tiden, jag går igenom alla bordshockeyfinter och sen kan man allt om bordshockey, dess olika namn på finter.
Lasses bordshockeyskola, sa du det?
Jag var faktiskt och kommenterade bordshockey på 80-talet redan med Göran Agdur.
Du var ju då Avesta Lasse vann.
Som expertkommentator.
Ja just det, jag minns det mycket väl. Det var jätteroligt faktiskt, det är några år sedan nu.
Ja eller hur, vi bör komma till det nu efter snart 30 år.
Lasse, vi ska avsluta, en sista fråga bara. Vad är det vanligaste nybörjarfelet folk gör när de får för sig att spela bordshockey?
Ja, jag skulle vilja säga att det finns väl inga fel man kan göra egentligen. Alltså, man får börja från början. Det är det som är charmigt i Borsocken, måste jag säga. Kanske man ska komma ihåg att försvaret är nog så viktigt som anfall. Så möter man en riktigt bra spelare som vill hävda att han slår allt motstånd. Så ligger man lite underläge där, så ett tips är ställ målvakten i mitten och placera backarna på sidan och låser sidoskotten så att säga. Om man dessutom sätter målvakten med ryggen utåt, då kan det bli ganska så svårt att få mål faktiskt. Det kan vara ett tips.
Vi har gått varvet runt. Ni har haft lika många sporter i och med detta, eftersom Jens är sist ut i den här lilla rundan vi har. Vi går ju varvet runt hela tiden. Jens, förra veckan drog du en sport som du inte ens kom ihåg några dagar senare att du hade dragit. Det tyder ju på någon sorts bristande kärlek från början i alla fall.
Eller så bara vem jag är. Ja, jag är lite sån. Det var ju nämligen skidorientering jag drog, men jag trodde jag skulle kärleksbomba skidskytte. Jag vet inte vad som hände.
En klurig rebus. Vad får man om man kombinerar skidor och orientering? Skidorientering.
Vad är det som gör att den där finska rösten antagligen är den man tycker allra roligast?
Har du magisk tajming där?
Ja, just det. Varsågod. Ja, men lite bakgrund till att börja med. Skidorientering, hur länge har det funnits egentligen? Ja. Den frågar man ju sig faktiskt. Och vi pratar slutet av 1800-talet. Alltså ungefär samtidigt som man började tävla i vanlig längdskidåkning, så börjar man också tävla då. Då hette det budkavlelöpning. Antingen till fots eller med skidor beroende på årstid. Och de första tävlingarna var liksom 17-18 mil långa. Så det var ju liksom över flera dygn som man höll på att transportera den här kavlen vidare då. Nu för tiden är det kortare. Man pratar om sprint, man pratar om medel och man pratar om långdistans, bara så vi vet. Sprint, då är det ungefär 15 minuters åkning, det är ungefär 45 minuter på medel och det är ungefär 90 minuters åkning som gäller om det är långdistans. Vi har grepp på det där. Sedan 49, godkänd av IOK, men ännu inte en OS-sport. Men det hoppas jag att det ska bli efter jag har dragit klart det här så att alla förstår. Fram till 2011 var det här en gren inom skidförbundet. Det känns ju liksom, ja okej, okay, men så har det inte sett ut i övriga världen. Utan numera är det under orienteringsförbundet. Så då har man liksom dragit ihop med det. Och de hör verkligen ihop, det här är verkligen familj. Det är nästintill siamesiska tvillingar skulle man kunna säga. EM i Österrike är månadsskiftet februari-mars. Där har vi lite grundläggande i det hela. Genomförandet, ja men ni hör, som, vad heter den här finske liran här?
Samuel
sa. Orientering på skidor. Karta delas ut 15 sekunder innan man drar iväg. Och det finns ett antal kontroller som man ska passera. Och det finns olika spår. Och det finns olika bredd på de där spåren, vilket gör dem enklare eller svårare att åka på. Ni vet, skating är det vanligaste. Kräver ganska breda spår. Väljer du då ett skoterspår, tänk hur bred bandet på en skoter är, då blir det lite annan typ av åkning som gäller där. Så med andra ord så finns det alltså sådana där saker som man behöver väga in. Jag har tre saker som gör att jag känner och älskar skidorientering. Vi börjar med den första. Den här tror jag Tommy kommer att gilla. Kombinationen fysisk uthållighet, det gillar ju du skarpt.
Verkligen.
Och någonting som sällan kombineras med fysisk uthållighet, nämligen intelligens. Här räcker det inte med att vara bra på skidor. Det räcker inte endast med att vara bra på att orientera. Du måste behärska båda. Och det handlar ju liksom om fysisk påfrestning, där det handlar om att testa kroppens gränser. Tommy! Härligt va?
Intelligens är lite mer.
Men gärna! Lasse, jag vänder mig till dig. Förlåt. Jag bara skojar. Hjärnan måste vara med hela tiden. För att göra korrekta vägval, det är det svåraste, absolut svåraste. Och tänk det här tävlingsmomentet. Vi kan nästan jämföra lite med skidskytte. Vi såg på SM-veckan här senast till exempel att du är inte säker bara för att du leder med en minut och det är en liten bit kvar. För det finns en kontroll kvar som du kan gå bort dig på. Vilket gör att det finns hela tiden ett tävlingsmoment i det. Där har man liksom första delen i det här. Fysisk uthållighet och intelligens måste kombineras med varandra. Andra anledningen, en mycket bra anledning att gilla skidorientering. Sverige är bäst.
Oh.
Mm. Sverige är bäst. En skidgren där Sverige är bäst. Alltså det går ju inte annat än att älska den. Vi har liksom ledande i världskuppen Tove Alexandersson på tjejdamsidan. Och vi har Erik Rost på herrsidan som toppar världskuppen. Och är favoriter till att vinna EM som kommer här alldeles strax. Så. Och så tycker jag då liksom, ja, nu när jag vill då ta reda på lite gärna mer om skidorientering. Vilka kan vara bättre än att berätta det för mig? Ja, men de två världsettorna skulle vara helt okej. Okay. Inom 24 timmar har man korn på bägge två. Och inom 24 timmar är det ytterligare några ledare och andra som har anmält sitt intresse för att berätta om det. Tillgängligheten, ödmjukheten hos dessa världsstjärnor är ju underbara. Alltså, i vilken annan sport får man den tillgången? Helt, helt fenomenalt. Jag gillar det väldigt mycket. Bordshockey på Malin. Ödmjukheten, lojala och ställer upp för sin sport verkligen. Den tredje delen i det hela, det är att skidorienteringen är en enda stor engagerad familj. Vi har det både i tävlingssammanhang där motionärer och eliten är med i samma tävling. Jättefint. Då förstår man liksom att man brukar prata om orienterare därmed också skidorienterare. Man måste lägga ihop dem där. Det är nästan som en sekt för att de är så otroligt engagerade och uppoffrande för sin sport. Att liksom jobba ideellt är bara en självklarhet. Att vara ute och arrangera tävlingar och hjälpa till på olika sätt och fixa allting. Det här är inte sporten man väljer för ekonomins skull, för pengarnas skull. Det här gör man för att det är en otroligt sammanhållande familjär stämning. Och naturen är en av de mest sammanhållande länkarna där. Närheten till vacker natur och frisk luft. Där har vi de tre grejerna. Kombinationen fysisk uthållighet och intelligens. Sverige är bäst. Och att du får tillhöra en stor engagerad familj. Där har vi underbara sporten, skidorientering.
Bra, bra, bra.
Det låter ju ungefär som orientering mycket. Alltså det är väldigt mycket orientering över, eller hur? Mer än skidor. Alltså till exempel Norge är inte så bra.
Ja, alltså det där är ju orienterare, skidorienterare orienterar också.
Ja,
sen precis. Är det nog så att alla orienterare har inte tillgång till snön på samma sätt, vilket gör det lite svårare att skidorientera. Nej. Så kopplar. Men jag har frågat så här lite grann också, vad är det viktigaste delen av det hela? Är det skidåkningen eller är det själva orienterandet och hitta jakten på kontrollerna? Och du måste greja dem bägge två. Mm. Där har vi kombon.
Snabb kärleksutveckling här. För en vecka sedan satt du och, jag vet inte om det var ett nervöst skratt eller rent av ett hånskratt, men nu är det ju genuin kärlek här. Det går fort ibland.
Ja, det gör det. Men vi är också, kärleksbombningen i sig nu är ju att vara ärlig. Och då får man ju jaga rätt på de hela grejerna. Och att bara vara positiv. Mm. Där har vi ju det. Jag har säkert en och annan negativ tanke. Men
bort med
de har inte hemma här.
Jag reflekterar över det här med Norge. Men först bara, det var ju tur att det inte var skidskytte som du trodde. Då, med tanke på att du fick korn på de här två världsstjärnorna, svenska topparna, så snabbt. Ja. Nej, men alltså, det här var ju spännande att vi har klarlagt. Den här sportpodden har ju klarlagt skillnaden mellan Sverige och Norge i elitidrott. Det vill säga när det gäller fysisk prestanda och skidor, då är Norge bättre. Mm. När det gäller att lägga till intellektet, då är de inte ens med.
Nej, men alltså,
där satt det. Men du fick ett tag på Tove Alexandersson?
Mailform. Mm. Hon är ju i Portugal på träningsläger.
Och hon är världsstjärna i både orientering och skidorientering.
Vilket är unikt.
Ja, och framplockad som en av kandidaterna till årets kvinnliga idrottare utav Lasse Granqvist och kompani för ett par år sedan i idrottsskalan.
Ja, Stora Tuna i Dalarna. Som hon tävlar för. Nämns ofta med stor respekt i juryrummet för just prestationen och kombinationen, ska man ju klart för sig också. Sen kan man ju fundera över den olympiska delen där. Det blir en utmaning för om de numera tillhör orienteringsförbundet, därför att en förutsättning för att bli vinterolympisk gren är ju att det finns snö eller is som grundkoncept. Och då blir det en aning bekymmersamt om de ska köra på rullskidor på sommaren då.
Men vill de vara med i OS? Det är inte alltid samma sak som att man inte får vara med.
Också sant. Men en grej som inte jag fattar på att skating, hur mycket skating och hur mycket klassisk åkning, för som jag fattade så är de ju lite skating, alltså att nästan skatingen föddes i skidorientering, alltså före de första längdskidåkarna i början på 80-talet. Är det mycket skating som gäller?
Det är väldigt mycket skating. Ja. Jag är ju nu inte liksom...
Nej, jag vet inte. Vi kan diskutera lite, vi kan känna på det.
Nej, men grejen är den att du har helt rätt, för att anledningen är att man körde ju ofta på vägar, alltså snöbetäckta vägar, vilket innebar att skatingen var ju det klart effektivaste sättet att ta sig fram. Och det var ju till och med så de hade skidor med stålkanter för att klara av att hantera de där vägarna på bästa möjliga sätt. Men så skating är ju det som transporterar dig fortast. Mm. Och så sedan så blir det ju då ett aber om du tvingas ta ett skoterspår där du helt plötsligt måste åka klassiskt. Och det dessutom är... Och så, jag tyckte det var... Han sa Erik Rost, jag måste få... härligt namn för övrigt. Mm. Mm. Världsetta som sagt var. Favorit att vinna EM i slutet av månaden. Måste upprepa, se det. 28-29 och en bit in i februari. För att det handlar ju...
Mars.
Ja. Tack så mycket. Ja. Det logiska tänkandet är ju bra. Och det handlar rätt så mycket om att vara duktig på geometri. Mm. Att liksom snabbt klara av och räkna om en karta till... Vad är det snabbaste vägvalet här? Och jag tyckte han sa det så jäkla bra när han sa det gäller att vara duktig på att göra om kartan till verklighet och göra om verkligheten till en karta. Alltså där har man det hela. Jag tror inte det är slumpen att det är många akademiker som utövar den här sporten. Skulle man göra ta landslagen och jämföra lite högskolepoäng och sånt där så tror jag de här skidorienterarna och orienterarna skulle hamna väldigt högt upp.
Plus att de måste väl ha en civil karriär för att ekonomiskt ta sig runt antar jag, eller?
Så är det.
Jag känner lite grann att det går inte tillbaka till Gustav Vasa det här. Va? Ja, jag menar Vasaloppet från Sälen till Mora. Vart ska jag? Han var ju väl på skidor. Mm. Även om det finns de som hävdar att han aldrig nyttjade skidor för sin något hastiga flykt genom Sverige.
Utan men det gillar liksom att det är basalt på det sättet. Ja. Mm. Det är basalt. Mm. Skidorientering, att det var så... Ja, det är ju riktigt bra sport.
Mina herrar, vi har en mycket speciell situation framför oss. Nästa vecka är vi som sagt på Kåver Melin. Vi tror att det är på Södermalm, kanske Uppsala enligt Jens. Vi undersöker det.
Ska inte lita på mig.
Apropå orientering. Då kommer vi...
Det är inte Uppsala kan vi slå fast i alla fall. Uppsala.
Vad är det som gäller nu då?
Den hemliga lådan, eller hemliga lådan. Den viktiga lådan kommer fram. Och eftersom vi kommer bygga upp en liten men ändå en scen nästa vecka och ni kommer att göra detta inför publik så tänkte jag att ni kommer få utföra en, kan man säga, duell när det är tre. Trippel.
Vi fattar.
Tre kejsarslag.
Tre kejsarslag i kärleksbombning av sport. Ni kommer få varsin sport, ni kommer få en vecka på er. Och sen kommer helt enkelt folkdomstolen, för att sno ett begrepp från P1s på minuten, få avgöra helt enkelt vem av er som kärleksbombar bäst. Och då undrar jag, vill ni nu ha en sport ni står väldigt nära, som ni kan närma er någorlunda, eller som ni står väldigt långt ifrån? Vad är lättast att kärleksbomba?
Vi ska dra varsin lott alltså. Ja. Nej, det spelar ingen roll.
Det blir lite kortare då, eller? Så här, typ en minut att man gör en...
Nej, det blir lite kortare, absolut.
Ja, men hellre nästan någon utmaning och ny sport som man får lära känna, tycker jag, är mer spännande än att bara famous plocka från egna förrådet.
Ja, så en lapp var.
En lapp var.
Okej, då tar jag...
Spelar absolut ingen roll, säger Lasse. Och gärna en sport som är lite... Ja, som man inte
jag måste
är
få ta
nära,
lådan. Säger, ja.
Får vi se om det här...
Ska vi öppna det simultant på något sätt och sen bara skrika rätt ut vad det handlar om? Jag fattar inte riktigt, det är väl klart man vill ha en sport som man gillar. Det blir ju lättare om det är någon man gillar i grunden. Det är ju lättare att vinna den här kampen. Är det inte det?
Nej. Alltså jag pratade inte utifrån att vinna utan
allt handlar om att vinna.
Allt handlar om att ta utmaningen. Ja. Liksom.
Allt handlar om att vinna. Fråga Östersund. Nu kör vi. Ska vi se. Jag har redan vunnit faktiskt, men okej, ni kan läsa upp vad ni har. Säg vad ni har.
Jag vet inte ens vad min sport är för någonting. Så jag får
säg vad det står. Säg vad det står.
Det står goalball.
Goalball. Det är ju en sån här...
Alltså boll för det här. Är det med bjällran?
Nej, men det är för synska. Ja.
Okej
då. Och du Lasse.
Då så.
Rådel.
Och kolla här då. Anders Gärderud, 3000 meter hinder. Yes! Underbart, den satt den.
Rådel. Jag tycker kraven på prestationen är ju en monumentalt höga för Tom Åström. Vi vill inte höra om det vi redan vet om 3000 meter hinder, utan vi vill ju få någonting ytterligare.
Kan Gärderud komma
med? Annars räcker det bara att köra referatet ifrån
Goalball,
Baumgartel, Malinowski.
Det är ju en...
För synskadade.
Precis. Vad heter handikappåret? Jag tappade ordet.
Paralympics
sport, precis. Mm. Rådel, vet alla vad det är va? Och hinderlöpning, 3000 meter hinder.
Mm. Råd eller kälke på rygg eller mage eller vad det är va?
Du ligger på ryggskeleton när du ligger på mage.
Man ligger på rygg i rådet.
Precis.
Man åker kälke helt enkelt.
Ja. Ja, bra. Stort i Saltsjöbaden. Där finns rådebana.
Ja. Det är ju det och som talar för vinterolympisk spel i Stockholm. Att det finns en sån bana redan. Det kostar ju en del att göra dem där annars.
Om du hade jobbat på Svenska Spel, Lasse.
Professionell pulkaåkning alltså.
Vad är det för odds på vem som vinner här?
Nej men alltså det här är ju... Åström ligger ju väldigt illa till, därför att det är enormt höga krav när han är på hemmaplan.
En 20 liksom. På Åström.
Så, nej men alltså, så att han måste ju prestera över.
3.40
Thomas,
på dig.
Thomas på trav var ju enormt bra. Därför att det är någonting som Tommy inte alls gillar. Nu tror han att han är på hemmaplan när han ska surra om Baumgartner och Malinowski där. Och ta dit Gärdus som hemlig gäst och så vidare. Kan falla rakt igenom. Nej, Jens är ju superfavorit. För efter den,
jag tror jag är över 10
efter den fullträffen där på skidorienteringen idag, så tycker jag faktiskt att det där vi, och i mitt fall så, jag menar, jag hade nästan tagit pyjamasbrottning före kälkåkning.
Beach Boys tipset är dött, länge lever Beach Boys tipset. Vi hade en omröstning på vårt Twitterkonto, Tommy. Mm. Vilken Wilson är er favorit? Brian vann.
Ja, han är ju geniet.
Welcome Wilson Pickett. Oväntat.
Han är ju inte med i Beach Boys.
Nej, men han är Wilson. Det fanns bara plats för fyra. Mm-hmm. Eller fanns plats för fyra, så jag lade till en som inte var bror. Men trea kom Carl, fyra kom...
Känns det som att du behöver en jingeluppdatering där?
Nej, jag tycker att jag håller den då. Det är lite som ett band som inte har några originalmedlemmar men som fortfarande fortsätter att spela under det namnet.
Ja.
Vi har nu förvandlat det här inslaget till att Lasse tipsar om udda slagers och vi har kommit fram till 80-talet.
Bästa tiden för svenska Melodifestivalen är ju 80-talet.
Som ni,
jag utan tvekan av det skälet att hela Sverige kan texten till Carola Häggkvist Främling.
Mm.
I alla fall var det så förr, jag vet inte, det är några som går under radarn nu möjligen. Men den var ju, alltså alla kunde, på 80-talet kunde det gå in till sist vem som helst i Sverige som kunde rabbla den här Främling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon, allt upp det där. Så den måste ju nämnas. Sen vann ju Sverige faktiskt igen på 80-talet. När engelsmännen undrar varför ni bara sitter på muggen när ni sjunger. Going to the Loo, alltså Waterloo vann ju 1974 och Diggiloo vann 1984. Det tyckte engelsmännen var jäkligt konstigt. Men jag väljer bort det där ändå. Globen invigdes 1989 med Melodifestivalen på plats där inne. Tommy Nilsson med En dag vann. Väljer bort den också. Tommy Körberg, superfavorit, vann 88, väljer jag också bort.
Mm. Stadljus.
Ta Uffe Persson med Nästa weekend, det är en favorit.
Ja, ja, den har jag aldrig hört. Men däremot det stora med 80-talet var ju Sveriges sätt att föra in, ska jag säga, lite en Petra Mede-känsla redan på 80-talet i Eurovision i form av Lill Lindfors i den internationella finalen när hon ju tappade klänningen och tappade dräkten och stod där. Och hela världen, noja. Hela Europa, noja. Men de som följde detta, vad händer? Hon står ju där och hon, vad händer, bla bla bla. Och så var det ju en setup som ju ytterst få kände till och som var en supersuccé. Och Lill Lindfors är ju därmed nämnd en av Sveriges starkaste artister någonsin. Så det väljer jag.
85 alltså.
Då Elisabeth Andreasson och Hanne Krogh vann med Bobbys också. Mm. Okay, men Lill Lindfors är det jag väljer.
Som men, programledare. Bra.
Vilka var med? Vilken var svenska bidrag åt 85 egentligen?
Kiki va?
Ja, just det.
Ja, just det. Ja.
Det var då det egentligen borde vara Piccadilly Circus, tyckte svenska folket.
Hon sjöng ju med Pernilla
Wahlgren. Ja.
Jag var rent av uppbrakt över detta. Det var första Melodifestivalen jag såg. Med en 5-6-årings engagemang, ni vet, när man liksom gråter.
Det är ju tisimordet, att inte Pernilla gick vidare.
Precis. Ja. Jag var ju fruktansvärt irriterad.
Vad sjöng Kiki Danielsson?
Bra vibration.
Just det, men hon var ju med tillsammans med Elisabeth Andreasson tidigare på 80-talet.
Just det.
Och den 82, den hette
Chips.
Ja, ja, just det. Annars var ju även tyskarna, så det var väl enda riktigt bra tyska bidraget vid sidan av Genghis Khan, det var väl 82 va? När Nicole sjöng Ein bisschen Frieden.
Genghis Khan är ju fruktansvärt bra.
Jag säger det, vid sidan av den, annars har ju tyskarna totalt havererat på internationella musikscener.
Var det inte de som hade Wadde Hadde Dode Da? Det är ju en legendarisk
låt. Ja, och det här, vad hette det här Hoppa Huller då, som Bert Karlsson
Israel,
gjorde?
Israel.
Ja, men som Bert Karlsson gjorde.
Ja, otroligt bra. Vad distinkt det blev.
Verkligen.
Vi har 20-30 olika låttips här till dig ifall du vill lyssna. Några av dem är från 80-talet rent av. Vi ska säga in och rösta på Guldgallret. Tommy, sammanfatta vad det är i några korta meningar.
Ja, men jag pratade om Hockeyallsvenskan tidigare. Det kan passa bra då med Leksand som hoppas gå upp. Att Simor har ju en omröstning om Guldgallret. Så bamlar om den bästa junioren i Hockeyallsvenskan säsongen 2015-2016. Det är rätt så bra för 100 000 kronor går till ungdomsverksamheten i den klubb där vinnaren kommer ifrån. Det kommer 28 februari så kommer vinnaren att presenteras. Och nu i veckan, faktiskt i din hockeylördag, Lasse, så kommer de fem huvudkandidaterna att presenteras. Om du inte visste det så kommer det stå med på körschemat.
Jag visste inte att du skulle köra på lördag, men jag kan rekommendera.
Så är det lördag? Nej, torsdag menar jag. Förlåt, så är det lördag.
Ja, torsdag är det.
Ja. Jag har redan min kandidat klar. Mm-hmm. Det är han Robin Kovacs som är AIK. Som var uppe en sväng i Rögle här i SHL. Han har gjort 18... 18 mål i Hockeyallsvenskan.
Snidare.
Ja, Rangers draftad i tredje rundan, säger en del om hans nivå. Men jag vet inte, jag kan för lite om konkurrenterna. Men som sagt, guldgallret.
Vill man dyka upp nästa vecka när vi har livepodd på Cover Melin, vilket alltså ligger antingen i Uppsala eller på Södermalm i Stockholm, det har vi inte riktigt kollat upp. Men då kan man köpa biljetter av Anders Hedberg 1, heter han på Twitter. Detta är inte reklam för att han eller någon annan ska göra pengar, utan för att det ska komma in pengar till Radiohjälpen via Musikhjälpen.
Bonuspengar verkar det då vara.
Ja, ja, de har redan betalat en herrans massa pengar, så att det är bra.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olavva Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.